Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hoppar in i ett nytt avsnitt med full kraft idag, Sara. För vi kommer prata mycket om höstträning och försäsongsträning. Och vi kommer komma in ganska mycket på styrketräning för löpare i det här avsnittet. Vilket kommer bli väldigt intressant. Jag är bland annat nyfiken på, Sara, det här behöver inte du säga nu. Men jag är väldigt nyfiken på vad du till exempel lyfter i marklyft. Det kan vi ta sen.
Det ska bli ett skrytavsnitt.
Ja, men så här, på riktigt nu, det har jag tänkt på så mycket. Men alltså du, jag sagt det förut, alltså du är typ den visuellt starkaste kvinnan jag har sett någonsin. Det är du. Oj. Och det är Elin Kjos, säger man så?
Ja. Kjos. Ja. Och vi tränar ganska likt, framförallt tror jag så här, om man skulle tänka för säsong. Ja. Hon tränar ju inte sprint. Nej. Men vi brukar säga att vi lyfter och äter likadant.
Alltså, ni är helt galet.
Och då är svaret är då mycket av både och.
Ja, det blir intressant. Vi kommer in på det mer sen framöver i det här avsnittet, tänker jag. Men ja, först vill jag bara höra lite så här, hur är läget med dig?
Det är bra. Jag tränar och är igång. Jag mår bra. Nej, men så är det riktigt bra. Jag har ju lite sån här paus mellan säsong och försäsong. Mm. Så jag tänkte att det är faktiskt det första jag vill nämna innan vi börjar prata om försäsong. För jag tycker att det är viktigt att man mellan de här perioderna också tillåter sig vila och paus. Mm. Så att i mitt fall då, så är det sprint och löpning. Så att jag pausar från det sättet jag brukar träna. Men det betyder ju inte att jag vilar. Jag brukar kalla det aktiv vila. Och det är till och med lite lustigt, för att jag, när man räknar antal pass, så har jag nu nästan tränat mer än när jag är i säsong. Ja. Men det känns inte som det, för att jag tränar inte fokuserat och jag tränar jätteblandat och jag tränar liksom inte med den här planen. Så då känns det inte som att det är så mycket som när jag har på mitt program exakt vilka pass jag ska göra. Mm. Så jag har passat på och haft den här mentala pausen, gjort andra saker som jag tycker är roligt och saker som jag inte har tid för eller prioriterar. Jag skulle till och med undvika att göra många av sakerna när jag är i säsong. Mm. Så jag har gått på Barry's class. I veckan så tränar jag också med spontanpass med Lovisa Lofsan som kom till jobbet och skulle köra ett eget träningspass.
Spontan
och
att då bara kunna pass. Säga så här,
ja, men att då bara kunna säga så här direkt så här, åh, får jag vara med utan att ens veta vad vi ska göra.
Ja.
Och så hade jag inte gjort i säsong, utan då kan jag bara säga, åh, får jag haka på. Hon bara, ja, vi ska göra det här, och jag bara, okej.
Men känns det lite bara kul och lite skönt att vara där?
Det känns jätteskönt och jätteroligt. Mm. För då fick jag också in så här socialt pass, för att ibland har jag kollegor eller kompisar som någon gång tränar ihop och jag kan inte alltid gå med, för att jag behöver dels prioritera mina egna pass och sen också att det kanske inte riktigt hjälper det, mig mot det mål som jag vill. Mm. Sånt har jag gjort. Jag har yogat, fortsatt med det. Och jag har joggat och jag har sprungit. Jag sprang de här intervallerna också. Tröskelintervaller också. Eller här, passet efter förra poddstunden. Nej, så att jag tränar, men väldigt blandat. Mm. Men det är jätteroligt.
Gud, vad härligt. Det känns som att du har för mycket energi av den träningen just nu i alla fall. Det verkar så på dig.
Ja, men jag tror att också det här lite, när man gör det i perioder så njuter man mer av. För att jag vet att också så här, egentligen så är det redan på söndag. Alltså när den här släpps, då drar egentligen försäsongen igång. Mm-hmm. Och då blir det lite mer fokuserat. Däremot så kommer jag nog fortfarande kunna köra lite annat också, för i början av försäsongen så är det mest bara att träning, det är inte så specifikt. Så jag kommer nog kunna göra lite blandat någon vecka till, men jag kommer fortfarande prioritera då de passen Och jag har ju oftast bara tid till 4 gånger i veckan, och då fylls de av mina 4 friidrottspass. Mm. Så jag njuter lite extra, tror jag, också bara av en sån sak, att man vet att så här, det här är nu. Mm. Att, och då passar jag på, och jag får jättemycket energi av det. Hur mår du, och hur har din vecka varit? Och sen är jag lite nyfiken på simningen också. Berätta.
Jag berättar. Jo, alltså jag mår bra. Ja, jag mår mentalt väldigt bra. Trots att jag har mina krämpor som är lite jobbiga, så mår jag väldigt bra. Jag har hittat ett sätt att ett annat sätt att träna. Jag kör mycket alternativ träning just nu. Jag kör cross trainer bland annat. Vi har faktiskt till och med köpt in en cross trainer på företaget. Ja. Den står på ett kontor nu. Så jag har kört ett långpass än så länge på 2 timmar, och sen några entimmars pass på det där cross trainern. Jättekul.
Va?
Eller inte?
Vad, du har kört 2 timmar på cross trainer?
Ja.
Åh, herregud. Det skulle alltså, kunna gå in som mental träning, tycker jag.
Ja, men, eller hur? Men det här är ju för att jag har New York Marathon, som jag fortfarande så här, hoppas på att jag ska kunna springa om 5,5 veckor. Ja. Så jag byter ju ut mina löppass nu mot cross trainer-pass, kan man nästan säga. I alla fall nyckelpassen.
Smart.
Men annars så har jag ju, som du sa alldeles nyss här, jag har ju börjat simma. Alltså, jag har kört 2 stycken sådana pass med instruktör, och vi är en stor grupp på typ 20 personer som har 2 instruktörer har vi. En gång i veckan, och 2 pass har vi nu gjort, och det tredje ska jag göra ikväll. Och jag är lika nervös ikväll som jag var förra och förra veckan, kan jag säga.
Men gud, kan du berätta, ta tillbaka till det så här första gången när du inte riktigt visste vad som väntade, och som, om det är någon som har missat det, så är ju simning din stora så här fobi eller skräck. Så att, berätta liksom, hur gick tankarna, känslorna när du skulle göra någonting som verkligen är obehagligt, och hur kändes det under passet?
Alltså jag var ju så otroligt nervös inför första passet. Jag var så nervös, jag gick en vecka och tänkte på det här passet hela tiden. Och så gick jag, köpte baddräkt, köpte simmössa och simglasögon, du vet, så här, bara, in där i simhallen, mötte upp alla andra som satt där och väntade också, som också var lika nervösa, känns det som. Alla var verkligen jättenervösa inför det här passet. Alltså, och jag har sagt det tidigare, att jag är väldigt rädd för att ha vattnet under huvudet. Det är väl där det handlar om egentligen om. För att jag hade en grej när jag var liten, så höll jag på att drunkna. Och jag har ju fortfarande som sagt fobi nästan för att doppa huvudet under vattnet egentligen. Som jag mer och mer nu verkligen, alltså, kommer över och hanterar. Och bara den grejen var ju väldigt stor för mig. Första passet skulle jag liksom ner och träna på andningen. Bara hålla händerna mot kanten och sprätta med fötterna, och samtidigt bara ner med huvudet under vattnet liksom. Och bara det för mig var ju jättejobbigt att ta mig förbi. Men jag bara bestämde mig att nu kör vi liksom. Och så gjorde jag det precis som alla andra. Jag kanske höll på att ta upp huvudet oftare än de andra, kände jag väl. För jag sa till instruktören, jag får lite panik, och hon sa, men ta det lugnt då liksom, sådär. Så lite panikkänslor, absolut, första lektionen var det. Och det var mycket träning på benpendling då, eller benspark kanske man säger. Men den här lektionen som var förra veckan, så var det, då skulle vi börja testa kråla på riktigt liksom. Och jag var inte alls beredd på det. Men jag kom in på det och försökte direkt. Men jag fick ju kallsupar och upp mot huvudet och simma liksom, bra sim, ner igen, försöka komma position, simma några armtag liksom, krål, upp igen, en kallsup till, du vet så. Jag höll på så hela tiden. Mm. Men jag gav mig liksom inte. Och jag sa till henne, jag får lite panik, och berättade för henne liksom hur situationen är. Hon sa, du tar bara lugnt, jag finns här, gå upp om det blir jobbigt, du vet så här. Det är bara att köra på sin nivå. Men man blir lite, jag blev lite stressad när jag simmade väldigt snabbt och forcerat, kände jag. Så inför den här lektionen idag, så tänker jag liksom att det här med bara att ta det lugnt, andas upp om man får panik direkt, bara simma några bröstsimtag, ner igen, och inte så här, få bort den här stressen. Men för mig är det ju, jag känner när jag pratar om nu, så blir det så här, jag får ju typ upp pulsen nu när jag tänker på det, för att det är en jäkla stor utmaning för mig alltså. Vilket jag tror kanske folk kan ha svårt att förstå, som har lätt för det här liksom, att simma och så. Men för mig är det jättemotstånd inombords. Men det är fortfarande väldigt kul, och jag längtar ändå till passet ikväll.
Vad kul.
Ja. Så att vi får se hur det utvecklas. Men jag har ju som mitt mål att jag ska kunna köra någon swimrun nästa sommar. Så jag kommer ligga i, och jag kommer försöka köra efter de här veckorna också, själv. Ja. Så ser det ut där.
Är det modigt av dig? Ja. Jag tror att även om man inte är rädd för vatten, så tror jag man har någon form av sån här känsla på någonting. Det kan vara att stå och prata inför folk eller göra någonting annat som skrämmer en. Och då tänker jag liksom, det är ganska starkt av det att ändå så här göra det varje vecka nu. Men därför också tror jag, i och med att du gör det kontinuerligt, så tror jag att det där kommer att...
Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Ja, men det ska bli kul att se hur det utvecklas framöver. Men det, jag kör cross-trainer och simningen här då. Jag kör även lite styrketräning. Jag har varit lite dåligt på den här sista veckan här nu, känner jag. Men annars har jag varit nere. Jag har precis typ börjat köra marklyft egentligen. Så vi ska inte prata om några tunga vikter här än så länge. Men marklyft är en övning som jag känner att jag kommer vilja utveckla lite just nu. Så vi får se lite vad som händer. Och hur träning ser ut. Så där är läget där jag. Alternativ träning kör jag mycket just nu.
Men det är ju det som funkar just nu. Och det är där igen som du visar det här kreativa. Och att du har ett du har någonting som driver dig. Du har ju förhoppningsvis Stockholm, New York maraton.
Ja.
Men i och med att det också är en... Det är så där som ett mål ändå ska vara. Att, liksom så här, att man verkligen vill göra det. Inte liksom så här... Nej, men alltså det ska ju verkligen ge en drivkraft.
Ja, och det känner verkligen jag, att det här målet gör ju det. Alltså jag har ju sån motivation som jag inte haft på länge, alltså, till att jobba mot ett mål. Och då sitter jag här skadad liksom. Men alltså jag har fortfarande kvar motivation jättestarkt för det här målet. Och det kan ju gå vägen. Och, gör det. Och om det kan, och det finns möjlighet till det, så tänker jag, då jobbar jag för det. Gör det inte det när vi kommer dit, nej, men då får jag landa i det och jobba vidare efter det sen liksom.
Ja, exakt. Och tänk liksom så här, i och med att det funkar bra för foten att göra den här typen av träning, så säg sen att det skulle funka, då kommer du vara så glad och tacksam att du ändå har gjort de här intervallerna och långpassen på crosstrainer.
Ja.
För det är en stor skillnad även om du inte hade gjort någonting alls av det.
Så jag kommer ha massor nytta av det ändå.
Idag ska vi ju fördjupa oss lite mer i försäsongsträning, och det finns ett uttryck ett uttryck som säger att försäsongen är den viktigaste delen av säsongen. Och det ligger ganska mycket i det, för det är ju här vi sätter vår grund för det vi vill göra sen, det vi vill prestera eller uppnå. Och det är ju oftast här man lägger ner mycket tid och svett.
Det är ju egentligen den jobbigaste träningen på året, kan man säga, på ett sätt.
Vad har du för känsla kring om man börjar se försäsongsträning?
Jag tänker tungt och mycket och jobbigt. Svett och tårar.
Exakt, jag tänker också flåsigt och svettigt.
Jag tror det är så för många. Faktiskt. Och sen, det är klart, det beror på vem man är. Som i ditt fall, som satsar ganska hårt på att prestera, så blir försäsongsträningen viktigare. Att den skiljer sig kanske. För min del och för många andra motionärers del, så kanske det här bara är... Det smälter ihop lite mer, kan jag tänka mig, i träningen. Men det finns ju ändå ett sätt i försäsongsträning att tänka, så att det kan hjälpa själva tävlingssäsongen lite grann på traven, tänker jag. Som vi ändå kommer komma in lite på nu.
Jag upplever också lite så här att jag är ju en person som gillar styrketräning och jag gillar fysträning, alltså i sig. Sen sprinten har jag fastnat för, just för att det är mycket också styrka och att det är lite mångsidigt. Och oftast tänker jag att det är de som känner så som tycker att försäsongsträning är ganska roligt och nästan så här kan tycka att det här är, nej, men en rolig del verkligen. Medan de som till exempel brinner bara för löpning, att de älskar att springa men styrketränar enbart bara för att inte gå sönder. Eller till exempel, jag kan se det här oftast tycker jag hos här fotbollsspelare eller andra lagsporter som tycker om att utföra sin idrott. De kan oftast ha lite negativ inställning till, eller de tycker att det är lite tråkigt för de vill bara spela med boll.
Tror jag verkligen stämmer väldigt bra.
Så att jag tycker faktiskt att den här är rolig med försäsongsträning, för jag älskar gymmet, jag älskar styrketräning. Så nu är det egentligen den tiden som man får lassa på lite mera och verkligen ta ut sig i styrkan. Det gör jag ju inte på samma sätt
under hela säsongen. Nej, du får liksom lite hålla igen, gör du egentligen lite under säsongen. Du får så här inte köra för många pass kanske, och inte för på tävling, och det är mycket så i restriktioner.
Och knappt skivstång, det är inte mycket skivstång alls. Och har jag skivstång så är det oftast lätta vikter bara under hela sommaren. Så jag är lite så här taggad på att få gå in och lassa på.
Vad härligt.
Men om man tar sig lite allmänt för försäsong då, så jag tänker det som vad det innebär, det är ju att egentligen styrketräna eller konditionsträna för vissa också, men att liksom göra en grundträning för att orka med kommande belastningar. Så ska vi till exempel, belastningen kommer vara att springa mycket, då vill vi här göra en bra grund så att vi orkar alla träningspass som kommer under hela våren och sommaren. För det kan ju vara ganska många, eller det är ju en lång period där man tränar det specifikt. Så försäsongen handlar ju om att så här, stärka upp, hitta sina svagheter, kanske få sätta lite extra tid på det när man inte, om man inte har det annars. Framförallt har man smärta någonstans, så är det också dags att prioritera och verkligen fokusera på att försöka bli smärtfri. Och sen, jag tänker mycket så här, atletisk mångsidighet. Hel kropp. Så även om jag är löpare så kanske jag här går in och tränar också rygg och bröst och alltså överkropp också, så att vi verkligen tänker liksom en helhet och inte så specifikt. Hur tänker du?
Jag tänker absolut likadant. Ju närmare vi kommer till säsongen, mer grenspecifikt blir det ju på alla sätt och vis. Men här får vi verkligen grunda, bygga upp hela kroppen så den blir stark, så den tål, så leder, ligament, muskler är redo för vad som komma skall liksom efter den här tiden. Så absolut, jag tänker, men löpningsmässigt så tror jag att ganska många kanske går ner faktiskt i mängd, men jag skulle nog säga att man kanske, alltså mängdträningen blir ganska viktig här också rent löpmässigt faktiskt, att man ändå håller kvar i mängdträningen, men inte kanske kör så himla mycket, inte så snabba och tuffa pass ändå. Det kan gärna vara lite mer mängd och distans skulle jag nog faktiskt vilja säga, men inte de här allra tuffaste, snabbaste, mest utmanande passen, för de får gärna komma sen när man har byggt upp styrkan och stabilitet och allt det här.
Så en bred bas.
Ja, en bred bas. Ja, precis.
Brukar du sätta in gymträning i din... Nu är inte du riktigt i försäsongen nu, för du har ju faktiskt något mål framför.
Nej, ja, precis. Just nu var det så för mig. Stämmer.
Men om man tänker allmänt i din försäsongsträning, brukar du hitta in i gymmet mera då också i kombination till de här mer mängd löppassen?
Det har varit så här. Genom åren så har det varit att jag har kört... Framförallt när jag var friidrottsaktiv, då körde vi mycket gymträning under försäsong. Väldigt mycket. Och då var det tunga lyft, det var marklyft, det var liksom skotts och sådana grejer med vikter. Nu med åren så känner jag personligen att jag har liksom slarvat lite med den här tunga styrketräningen. Och jag känner att jag liksom vill tillbaka till den. Så den är egentligen väldigt, väldigt viktig för mig. Och ännu mer nu när jag har varit skadad så känner jag ännu mer att oj, jag ska verkligen gå in och prioritera styrkan mycket mer. Däremot så kör jag kanske ännu mer fokus i alla fall. Jag kör mycket styrka med kroppsvikt hemma och sådär. Och det kan bli att jag gör ännu mer sånt också under den här säsongen faktiskt. Så det kan jag göra. Och vi kommer komma in säkert lite grann på här snart också mer mot styrketräning, vad man kan göra för övningar och sådär. Och då är det mycket sådana övningar som jag gör hemma. Helt enkelt. Men jag har sagt vill in mer och lyfta tungt inne i gymmet, för jag tycker att det är så pass viktigt för löpare att göra det.
Ja. Det känns som att det är lite olika skolor med just här, eller men just med styrketräning för löpare. För att man ser att det är ganska många, framförallt distanslöpare, som knappt kör styrketräning alls.
Yeah.
Vi sprinters såklart kör jättemycket styrketräning. Men det är liksom så här, var man ska lägga sig själv, hur mycket styrketräning behöver man.
Ja, men det är jättesvårt. Alltså, jag har börjat inse det nu sista... Jag tror det har varit mycket prat om det också sista året. Tänker jag, med tung styrka och löpning har ju varit väldigt på tapeten länge nu. Det sista året i alla fall. Och då har jag fått en insikt igen. Så här, ja, just det. Tung styrka, det är ju grymt bra för löpare. Varför har jag inte gjort det på länge för? Men just när jag var friidrottsaktiv och körde mer explosiv träning, då ingick det naturligt i träningen. När jag gör till långdistans så slarvade jag lite mer och mer, lade bort lite mer och mer, körde mer kroppsvikt, för att det var enkelt också att få in i träningen kanske. Men jag tror fortfarande att liksom båda och är bra och gynnar löpare. Och de här tunga marklyften som man kör till exempel är ju grymt för bålstabilitet, bålstyrkan. Det är så bra, så det går inte att jämföra med att köra alltså bara kroppsvikt. Den belastningen går liksom inte att jämföra. Men jag tror att i grundträningen få in tunga lyft, lite tyngre styrka, men sen lätta upp lite när våren kommer liksom. Det är vad jag tror.
Mm. Ja, men jag tänker likadant. Och att liksom så här, jag tänker att man behöver göra det tyngre för sig än vad man har gjort under säsong.
Mm.
Så är man en person som aldrig någonsin styrketränar, inte ens kroppsvikt, då kanske det är bara ett bra steg att börja göra kroppsviktsövningar. För då
Absolut.
Har du fortfarande gjort en ökning.
Mm.
Men brukar du köra kroppsviktsövningar året runt, då kanske det är dags att gå in i gymmet och läsa på lite, så att vi kanske faktiskt gör en ökning här också, att vi liksom, på samma sätt som att vi ibland springer intervaller som är snabbare än tempot som vi orkar hålla, så behöver vi kanske också gå in och sätta på en vikt som är tyngre än vad vi orkar göra de här 10-15 repetitionerna.
Mm.
Så att faktiskt våga känna att ja, men här hade jag inte kunnat gjort 10 till, som de flesta kan göra med air squats. Ska man
Precis.
Göra air squats, alltså knäböj utan vikt, bara med kroppen tills man inte orkar mer, då är det, då får man hålla på ändå ett tag.
Ja, absolut.
Så att våga belasta lite mera.
Ja, jag tror det. Sen kanske det är så att många, tror jag, är väldigt osäkra på vad de ska göra inne på gymmet. Har man inte kört styrka förut, så blir man, jag är också där liksom, jag brukar inte köra så mycket, och det är precis börjat nu liksom igen att köra lite styrka med tunga vikter. Jag känner mig jätteosäker. Jag skulle nog aldrig mer köra själv. Jag skulle, då vill jag ha med min sambo något som är där och visar, eller i alla fall finns bredvid, så jag inte står där själv och känner mig fånig. Jag tror många är rädda för det faktiskt.
Ja, men det tror jag också. Och att man är så rädd att göra fel också.
Ja.
Så, tror att man tänker, eller i alla fall när jag träffar många kunder nya, så känner de ofta att de känner sig påtittade och att är rädda att folk ska säga åt dem att de gör fel eller så här.
Mm.
Men då tycker jag att det kan vara bra att liksom försöka fråga någon, alltså lära sig typ 3 övningar som man vet att de här känner jag okej med, och bara börja gå och göra de 3 övningarna. För känner man att man har koll på vad man själv gör, så har man lättare att koppla bort vad andra gör.
Ja, och 3 grundövningar räcker ganska långt alltså, när det gäller tungstyrka, tycker jag. Mm. Ja, men grymt.
Så jag tycker man kan tänka lite så här, basövningar. Och det, när jag säger basövningar, då tänker jag liksom knäböj, marklyft. Om man tycker att marklyft är en svår teknik, så kan man göra någon form av höftlyft istället, där vi kommer åt baksida lår och rumpa. Men även någon form av dragövning för överkroppen, alltså någon rodd eller kins, alltså någonting där vi drar, men, och även där vi pressar.
Mm.
Så att vi får att benen både böjer och fäller från höften, vi drar och vi trycker, alltså pressar.
Mm.
Och börja tänka att jag försöker göra hela det för att komma åt hela kroppen, och kanske ibland känna att man gör någonting med bara höger ben och ibland med vänster ben, för att också känna så här, känner mig väldigt obalanserad och ojämn. För så kan det vara ibland lite efter en säsong, att man har liksom, känner sig lite sned och vind eller ont på ena sidan och inte på andra, och då att få komma in och börja liksom stärka upp det här och hitta en mer balanserad kropp.
Mm. Det är med så här, alltså när man pratar om övningar, man ska göra dem, alltså ett ben i taget, det är väl unilaterala det kallas, eller 2, vad kallar man det? Det är 2-bensövningar, bilaterala, nej, jag vet inte. Nej, men alltså vad man ska fokusera på. Jag tänker att som, om man är ganska svag, så kanske man ska grunda med 2-bensövningar, och sen när man utvecklar en övning, så går man på och kör 1-bensövningar. Typ.
Exakt.
För det är väldigt bra för löpare just att få specifikt 2 enbensövningar, är väldigt bra för löpare, men man kanske behöver ha en grund först innan man ger sig på det.
Ja, och här är då samma sak, just att i försäsongen när vi inte behöver vara lika specifika, då kan man bra börja med 2-bensövningar och bara bli riktigt stark. För blir jag starkare i en knäböj och kan läsa på mera vikt, då kommer jag också vara starkare i enbensövningar och hitta bättre styrka och stabilitet i de övningarna också.
Mm.
Så jag tycker man ska alltid börja med att våga läsa på lite på övningar där man känner sig stabil.
Mm.
Samma med rörlighet då för hela också, att man ser till att så här, okej, hur känner jag mig i kroppen? Hur är jag stel? Bland löpare så är det ju ganska ofta baksida lår, höftböjare, områden där omkring som brukar kunna vara rätt stelt, och det också
Absolut.
Kan vara att se, kan jag jobba lite med det under försäsongsträningen. Men också att bara variera. Alltså jag tänker så att det behöver inte alltid vara så, det behöver inte vara så jättespecifikt, utan någonting, jag tror att bara att genom att våga göra saker som du inte brukar göra kommer att stärka upp dig.
Mm.
Så att även om du inte vågar gå ner i gymmet och köra någon löpstyrka, så att bara att gå med på en klass på gymmet där de kör någon funktionell styrketräning, blandar hopp och styrka. Alltså, det finns ju massa olika typer av grupppass.
Ja.
Så då bara att gå in och göra det några veckor när man inte är van med att göra det, kommer ju ändå göra en starkare och mer mångsidig.
Absolut.
Fast det inte är specifikt.
Ja, och alltså, det är ju lättare att få det gjort att komma iväg och våga om man kanske ger sig in i en grupp så. Det är kanske lättare än att göra allting själv bara på gymmet i början. Ja, alltså man lär känna övningar, man lär känna gymmet, man går och kikar kanske lite på skivstängerna. Okej, skulle jag kunna göra det här framöver? Ja, men kanske. Men nu kör jag det här först så jag vänjer mig vid att träna styrka helt enkelt.
Exakt, och få variationen från enbart löpning.
Ja, gud ja. Mm.
Och då så tänker jag så här, för här brukar jag också säga när jag pratar med mina kunder, så vill de alltid säga att de brukar träna löpning 3-4 gånger i veckan. Och sen så ska de slänga in 2 styrkepass. Och så tänker de att det får funka. Mm. Mm. Men det här brukar jag alltid få diskutera med dem också, så här att det ska ju vara hållbart. Du ska inte ta på dig mer än vad du tänker, så brukar du ligga på 3-4 pass. Våga kanske ta bort 2 löppass under den här perioden. Mm. För som vi har pratat om förut, det krävs inte så mycket för att underhålla. Mm. Så att om du nu vill lägga till och fokusera på att bli lite starkare, då kanske det räcker med att du samtidigt springer 2 gånger i veckan under den här perioden istället för 3-4. Mm. Så att våga faktiskt ta bort lite en period för att sätta in någonting annat och fokusera på det och ha kvar kanske ett långpass och ett intervallpass bara för att känna att men jag springer fortfarande och det läggs inte helt åt sidan utan man underhåller det samtidigt. Mm. Så att man inte tänker att man bara plussar på, för att det kommer inte heller bli hållbart och då kan det bli för mycket mängd så att man känner istället att man blir sliten och får överbelastning, och det vill vi absolut inte.
Nej, precis. Och det här kanske kan vara, för jag sa ju förut typ att man kan ligga på en ganska bra mängd med löpning för att liksom hålla kvar mängden mycket i träningen. Samtidigt så kanske det här kanske handlar om några veckor i försäsongen.
Exakt.
Och då får man absolut jättegärna dra ner på löppassen under de här veckorna. Och sen så kommer
men det kan ju fortfarande vara ganska mycket. Det kan ju fortfarande vara som du sa, liksom att det kan vara så här lite längre pass, inte så korta, snabba, inte liksom så hög kvalitet i form av speed eller så,
precis,
utan mera, som du säger, mängd där också. Längre intervaller.
Mm. Absolut.
Så jag tänker att vi tänker ganska likadant. Det är bara just att man behöver tumma på antal pass i veckan.
Ja, och då måste man göra prioriteringar. Det är ju så att det ska funka också och gå ihop.
Ja.
Absolut.
Ja, men så det är väl lite det jag tänker med liksom styrketräningsdelen. Vill man ha löpstyrka och själv är bekväm att gå in i gymmet, då skulle jag också säga så här, som vi var inne på, basövningar, knäböj, marklyft, drag, press. Och sen vill man lägga till extra för att bli ännu starkare i de här löpområdena, om man säger så. Så skulle jag sätta ytterligare lite fokus på höfter, baksida lår, ben överlag och bål.
Mm.
Så att det alltid är med på passen. Mm. Så att man sätter lite extra fokus. Och här kanske också de är mer belastning än vad man brukar göra i säsongen om man mer då kör kroppsstyrka.
Ah.
Så att kunna köra lite baksida lår i någon maskin eller bålövningar med lite extra vikter och sånt.
Jag gillar den här, alltså en av mina favoritövningar är draken. Och det kan man köra med kettlebells, ganska tunga så liksom, om man får in den övningen bra. Den är ju så himla bra för för ben, för bål, fotleder, balansen, för mycket liksom. Den tycker jag är grym att få in.
Så man behöver egentligen inte göra det så komplicerat.
Nej, verkligen inte.
Men våga läsa på och våga ta ut dig också. Ja. Liksom så här, så att du sätter du en vikt. Om du tänker att du ska göra säg 8-10 repetitioner av en övning, testa då att faktiskt lägga på vikt så att du ligger ungefär i det spannet och kanske har 2 till reps i reserv. Men inte att du ska kunna klämma, inte att du kan göra 10 till.
Nej.
Utan faktiskt våga. Känner du att jag hade kunnat gjort 10 till, lägg på mera vikt så att du faktiskt känner hur det känns att göra en 8-10 reps. Sen om du tycker om att göra många reps eller få reps, det spelar egentligen inte så större roll eller så stor roll så länge du ändå tar ut dig.
Nej, precis.
Så kör du 4-6 reps, då kommer det kommer ju gå snabbare innan att du blir trött, för då har du då skulle du kanske max kunna göra 8. Medan om du väljer att göra 15, då kanske det tar lite längre tid innan du hittar att den rätta vikten för att verkligen hamna på 15.
Det där är ju jättesvårt. Det där är bra att prata om det här nu. För att det här är så många tror jag som inte vet alls vilken vikt ska jag ens börja testa. Det är jättesvårt att veta. Alltså har man så här några generella riktlinjer, säger så här till exempel marklyft. Alltså vad ska man tänka generellt som riktlinjer där? Om jag utgår från sin vikt då liksom. Hur ska man börja på sin vikt? Ska man börja mycket högre än så? Ska man, alltså hur ska man kunna hitta sin nivå?
det är jättesvårt att bara säga så här, med att man, det är ju smärklyft, det är så mycket teknik också, man vill ha en bra teknik. Mm. Men vet, har man en övning där man vet att så här, nej, men den här känns att jag vet hur jag gör den, jag får inte ont eller någonting, jag kan hålla en bra bålaktivering, så skulle jag ändå kanske börja testa, börja någonstans där, men 8-10 repetitioner, och då kan du egentligen börja på vilken vikt som helst som du tror att här ungefär tror att jag orkar. Och så gör du så att klarar du 12, då ökar du. Mm. Så strunta, ta en vikt. Kan du göra 12 stycken på det, då ökar du. Kan du göra 12 stycken på det, då ökar du. För att se. Och ibland har jag gjort det här med testen med kunder, för de har själv haft så här, att jag har sagt så här, du ska göra 6-8 repetitioner. Och sen har de fyllt i då vad de haft för vikt. Och så har de känt att ja, men det här var bra. Och sen så när jag testar med dem så brukar jag sätta på den vikt de har haft. Och så säger jag så här, nu gör du så många repetitioner du kan. Mm. Och då hamnar ju folk på 15. Och om man ska göra 6-8 repetitioner men kan göra 15, då är ju inte det riktigt det syfte jag ville komma åt. För då hade jag skrivit 15 reps och vetat att det är en lättare vikt. Så lite så tänker jag, så att om du är osäker, ta en vikt och kolla hur många gånger kan du lyfta den.
Ah.
Med fortfarande fin teknik.
Ah, det
så det ska inte vara att du liksom börjar grisa upp den. Utan kolla hur många du kan. Är det fler än vad du hade tänkt inom det spannet?
Mm.
Jag brukar ofta ha ett spann på typ 8-12, så det är ganska stort spann.
Mm.
Och då märker jag också att alla vill nästan alltid göra 12, för de tänker att 12 är bättre än 8. Men det jag gör då är ju att jag vill ju hellre putta ner dem mot 8. Men däremot hamnar de under att de inte orkar göra 8. Då sänker jag lite igen så att de hamnar där mellan 8 och 12.
Mm.
Så brukar jag tänka lite med vikt. Att utgå liksom från din känsla och att du känner att ja, men ungefär 2 snygga reps till hade gått. Men där hade det varit ganska klart. Mm. Om du ska göra, säg att du ska göra 3-4 set av den. Så då behöver du ändå kunna ha några på reserv som skulle ha sett snyggt ut. För att hålla bra teknik genom alla. Våga till, helt enkelt.
Ja.
När du styrketränar.
Ja.
För att bli starkare.
Mm. Men du sa ju att du har ju fått ett schema, ett program av din tränare, eller hur? Inför säsongen här nu. Och lite nyfiken på hur din styrketräning kommer att se ut nu, närmsta tiden.
Ja, jag börjar nästa vecka med styrkeprogrammen. Och jag kommer ha nog 2 pass i veckan, tror jag att det är. Och lite som vi var inne på, det är liksom back to basic. Vi vill jobba mångsidigt, vi vill jobba stora rörelser, inte lika specifikt så som vi kommer när vi kommer närmare säsongen. Så på mitt, om jag tar övningar som är på mitt styrkeprogram nu, så kommer det vara djupa knäböj. För att jobba liksom hela vägen ner med bra positioner. Jag gör mycket höftlyft. Vi gör faktiskt mer höftlyft. Det är alltså när man ligger, jag gör ofta den med, att jag ligger med skulderbladen på en bänk.
Mm.
Och så har jag en skivstång över höften och kroppen är liksom ner från bänken. Och så trycker jag upp i ett höftlyft med skivstången då över. Så vi gör mycket den, för att den kommer åt väldigt bra baksida lår och rumpa. Och i och med att vi kör tunga vikter så gör vi faktiskt den mer än vad vi gör marklyft. För att spara lite på rygg och sånt, i och med att vi gör tunga knäböj och sånt också. Sen är det mycket utfallssteg, raka marklyft och excentrisk baksida brukar jag kalla. Alltså det är typ finnen, alltså när man ska bromsa och hålla emot med baksida lår. Mm. Man kan göra det i en sån här lår curl maskin på gymmet, så när man ska böja benet och sen, och då gör vi mycket att vi vill gärna överbelasta den. Så typ finnen är ett sånt sätt att överbelasta, för det är inte så många som orkar ta sig upp i finnen. Ni vet finnen, det är den när man står på knä och man har fötterna in under ribbstol, eller så sitter en kompis bak på fötterna och så ska man långsamt luta sig framåt. Den kallas även Nordic hamstring.
Den är jobbig
alltså. Ja, och den är ju en sån övning som folk känner nog igen, att man kan bromsa och hålla emot lite på vägen ner, men man kan inte ta sig upp. Utan då måste man ha hjälp av händerna eller någonting. Och det blir en sån överbelastad excentrisk, så att vi orkar hålla emot, men vi orkar inte göra den koncentriska fasen. Så därför har vi liksom på så sätt överbelastat. Vi använder en vikt som är tyngre än vad vi orkar hålla emot. Och det brukar jag även göra som liggande i de här lower curl-maskinerna, när man går från rakt ben och så ska man dra bak så att knäböj blir böjt med baksida lår. Och där brukar jag, för att överbelasta där, så brukar jag använda båda fötterna för att dra upp vikten, och sen släpper jag ena benet så att jag har bara ett ben som håller emot på vägen ner. Men då har jag ju så tung vikt så att jag inte orkar dra upp den med ett ben. Precis. Att jag måste ha båda benen för att komma upp.
Förstår.
Och sen bromsa. Så sånt gör vi. Och sen en del boxhopp. Så vi har fortfarande kvar lite hopp. Men det är mer så här 4-5 stycken hopp upp på en hög låda. Inte så mycket plyometrisk. Alltså inte det här flera hopp i rad som häckar och sånt. De kommer lite senare fram. Mm. Så de övningarna kommer jag göra mycket av 2 gånger i veckan. Och så här gör vi så att vi börjar på, för mig då, lite högre reps. Det är det här jag tycker, långdistansare kör ju oftast, säger jag att 6-10 reps, så känns inte det så mycket. Men för mig som är sprinter så är 6-10 reps ganska många repetitioner. Mm. Så vi börjar liksom med det. Och det är lite för att komma tillbaka till en grundstyrka, att orka jobba på, bygga upp kroppen så att den sen klarar högre belastning för de få repsen med ännu mera vikt. Så man kan säga att vi liksom backar bandet lite och börjar göra snygga fina repetitioner hela vägen ner för att bli stark genom hela läget. Så vi kommer jobba typ 6-10 repetitioner nu i början och 5 varv. Så att för mig, jag tycker att det här är jättemycket. Det är liksom upp mot 50 reps i knäböj.
Det är ju mycket, ja. Mm.
Ja, och det är mycket i och med att jag också vet var mina de här vikterna är, där jag vet att jag inte klarar så mycket till. Mm. Så jag tjuvtestade lite förra veckan bara för att se ungefär lite var jag skulle ligga på. Och då gjorde jag 5x8 på 70-75 kilo djupa knäböj.
Ja. Jäklar.
Och då känner jag liksom,
vad är ditt max på djupa knäböj och vad är ditt max på marklyft? Vill du säga det? Dela med dig det.
Ja, marklyft har jag inte gjort på jättelänge i och med att det inte har varit med på programmet.
Nej,
men
jag har
Ja, exakt, men jag har tagit 145.
Åh herregud.
Ja. I marklyft. Och i knäböj så har jag tagit 117,5.
Ah, fy tusan. Ja, det är jäkligt mycket alltså.
Ah. Så, ja, men det är ganska mycket. Mm. Men då märker man ju fortfarande, om jag tar 70-75 på knäböj så var ju det fortfarande inte, det var inte så mycket för mig. Mm. Men det där också, det känner jag så här, det är inte vikten som är problemet för mig, det är ju antal reps. För min kropp är inte van med att jobba många reps. Mm. Så det är det här med svett, blodsvett och tårar i försäsongen. Att jag vet att den här träningen kommer att göra ont för mig. För att jag vet att jag orkar ju vikten, men när jag börjar komma till 5 reps, då börjar jag göra typ, alltså känna av träningsverken smyga sig på nästan under tiden jag kör. Och att då få ut de här sista 5 till när det redan börjar vara tungt, där har jag ju min utmaning. Och det betyder ju inte att det blir lättare, utan det betyder ju att då har jag ju tyngre vikt än vad jag har kunnat ha på 5x8. Så att mitt mål är att öka vikten för varje vecka, öka belastningen och komma mer mot de här max prestationerna igen, där man tar i allt vad man kan på få repetitioner. Men jag behöver göra de här djupa fina med lite mer mängd för att komma in i teknik, fin rörelse och stärka upp allting. För att jag kan inte bara gå in och köra en tung etta när jag inte har gjort det på ett tag. Och jag har ju inte gjort det här sedan innan tävlingssäsongen. Så det är ju många månader sedan. Så ser den ut. Och sen efter några veckor, då blir den det här som vi pratade om, att den kommer bli mer och mer specifik. Så nu räknar vi med att tävlingssäsongen som vi kör den här försäsongen inför, den är ju vinter, och då brukar de flesta tävlingarna ligga i typ i januari, februari. Så att vi har ju hösten på oss att förbereda oss till det. Sen börjar en ny försäsong i mars som går inför
vår sommar liksom.
Exakt. Så jag delar upp det som i 2 olika säsonger, och då blir det som 2 helt olika cykler med försäsong och allt.
Just det.
Men då så längre in i hösten jag kommer, då kommer det här som vi var inne på, att vi gör det mer grenspecifikt, så mer mot löpning. Så då börjar knäböjen börja bli parallella, vilket innebär att jag bara går till 90 grader och inte hela vägen ner. För att där kan jag ta ännu mer vikt. Så nu börjar vi lassa på ännu mer och bli stark i den där, bara att resa sig upp och få upp höften rak. Och här brukar också typ frivändningar börja komma in, där vi vill ha lite mer tempo och fart i rörelserna. Explosivitet. Och de här boxhoppen börjar kanske bytas mer ut mot de här i en häckhopp, att hoppa över flera häckar. Och den här plyometriska när vi ska var spänstiga och få ut kraft flera gånger i rad. Lite mer det här, börjar känna sig lätt och spänstig igen, skulle jag säga. Så det är inte så viktigt under den här första tiden. Då går jag ofta runt och känner mig ganska tung. Och det hör till. För det är svårt att många blir så rädda av att tappa en känsla, tappa en bra kondition, spänsthet eller någonting. Men man behöver kanske periodisera det lite för att bli bättre på plan. Mm. Så att gå runt och känna sig tung i några veckor och dålig flås, det behöver inte vara så farligt. För att sen kommer ju de bitarna. Så sen går vi in mot frivändningar, häckhopp, parallella. Och sen ännu senare in i höst då är jag ner på 2-3 repetitioner av varje övning. Och nu kan knäböjen till och med vara grunda, som vi kallar. Alltså jag går inte ens ner till 90 grader. För när vi kollar i ett löpsteg, eller för mig, när jag är som djupast i min höft, det är när jag går upp i startblocken. Och det är fortfarande inte, det är inte lika djupt ner som i en parallell knäböj, utan jag är högre upp än så i min höftled om man kollar på vinkeln. Och det är där jag vill bli stark i löpningen. Jag vill kunna trycka mig ut ur blocken och springa snabbt. Och när vi springer så är jag ju aldrig ner med höften under knäna. Så springer ju ingen. Men det gör ju inte att jag inte tränar på det ändå, utan det är ju sådant, vi får inte bli för specifika, för att det är då man går sönder. Mm. Så det är därför det är så viktigt med försäsongen, att verkligen jobba med större rörelser, mer variation. Så att vi börjar där och sen så trappar vi in den mer och mer mot de här då, 2-3 grunda reps, ännu mera hopp, mycket medicinboll. Och det är de här övningarna som sen brukar också få hänga kvar lite under tävlingssäsongen. Medicinboll, där man, det är explosiva kast. Man kastar bollen uppåt, framåt, bakåt och tar i allt vad man kan. Och då blir det den här snabba rörelsen och kraften som man försöker få ut. Mm. Så ungefär ser min gymträning ut under hösten. Så hitta ett sätt att variera. Gör inte samma sak året runt. Bryt av. Tänk mångsidighet. Tänk dina svaga länkar. Och ge dig tid till att bli ditt bästa och starkaste jag. Nu, så att du håller och kan prestera lite bättre nästa. För det är ju starkare, snabbare, bättre, uthålligare vi blir, så ju bättre kommer vi prestera. Men vi kan inte göra allt på samma gång.
Nej, exakt. Så grunda bra nu i höst.
Ja.
Se till att bli stark och stabil. Så kommer nog nästa tävlingssäsong bli väldigt bra.
Mm.
Ja, jag hoppas på det.
Yes. Jag tänkte snabbt dela med mig också om löpningen. För det här var ju styrkan, hur den ser ut i höst. För
ja,
löpningen tycker jag att det är ganska kul att dela med mig av. För att är det någon som är lite så här sugen på sprintträning, så är det ju egentligen försäsongen man kan... Det är där man ska börja också, för det är det som oftast är svårt när folk vill prova på ett sprintpass. Så jag vet att skaderisken för att bara sprinta direkt, den är alldeles för hög. Mm. För det är det jag skulle jag gå och sprinta nu efter det här uppehållet.
Ja.
Jag hade också skadat mig.
Ja, men jag hade dratt upp någonting direkt, alltså vaxade lår eller vad eller vad som helst.
Exakt. Så då tänker jag liksom så här, jag går ju också in och trappar upp sprintträningen nu. Så att jag kommer inte ens ha spikskor på mig på de första passen. Så att om styrketräningen ser ut så som jag förklarade, så kommer nu min höst, den kommer vara liksom lite mer så här flåsiga pass för mig. Så jag kommer kanske fortfarande springa typ de här 60 metrarna. Ett vanligt pass att börja med är 3x3x60 meter. Så det betyder alltså att det är 9 60 metrar totalt. Men man har seriepaus efter var tredje, så man får lite längre vila. Och när man börjar då så här som i försäsongen, då kör jag inte med spikskor och jag kör ungefär 80% av max. Så att det är fortfarande inte jogging, det är löpning, sprint. Så för 80% av max, det är ju inte max av din snitttid på milen, utan det här är ju din max av din tid på 60 meter om du skulle maxa. Nu om man inte har gjort det, så då kan man bara uppleva liksom så här igen, spring så snabbt du kan, som du tror att du kan upprepa 9 gånger totalt. Så du kan inte helt maxa, för du kommer inte att kunna maxa på alla 9. Så där igen, ungefär som det med repetitionerna, liksom att man skulle kunna gjort 2 till. Så känn att du har 1 eller 2 växlar till. Men det är absolut ingen liksom jogging, utan det är liksom, det är ändå en snabb löpning. Och då så gör man så att man springer 60 meter och sen så gå vila tillbaka. Så det gör att man bara går snabbt tillbaka till starten igen. Och direkt man kommer tillbaka så kör man en till. Och sen när man har kört 3, då kan man ta ungefär en 2 minuters seriepaus, 2-3. och så kör man det igen. Så man gör totalt 9 stycken med gåvila tillbaka. Mm. Så det är ett typiskt pass för mig, för då är det liksom ändå, jag tränar ju på att springa snabbt, för det är det jag vill göra. Men jag är långt ifrån att verkligen maxa. Och där, det här kan man ofta göra ute med överdragsbyxor på sig. Och det gör jag inte på mina sprintpass heller. Då måste man ju ha lite varmare om man vill ha liksom tightsen eller någonting sådär. Mm. Så den typ av övning eller upplägg. Det kan också vara, om man inte vill springa 60 meter, så kan man springa till exempel 10 gånger 100 meter. Och där kan man då ta en till en och en halv minuts vila mellan varje intervall. Men då är det igen, försöka springa de här 100 metrarna snabbt men ändå jämnt. Du ska ändå orka springa alla 10 i ungefär samma tempo. Så jag springer här då oftast med stoppklocka. Så ingen pulsklocka, utan jag tar en vanlig tidtagarur. Och så ser jag, så försöker jag hålla jämnt samma hastighet på alla 10. Eller vill man springa lite längre, så kan man till exempel göra 6 gånger 200 meter. Men då får man nog kanske ta ändå 3-4 minuter vila mellan dem ändå. För att gör vi sådär med bara en minut vila, då kommer de inte att ligga på 80% av max. Då kommer man börja sänka sig ner mot snabba intervaller för distanslöpning. Så det här är ju fortfarande en sprint. Så ser mina så löppass ut nu då i början också i försäsongen. Så det här är ju för mig flåsigt. Och det är ju igen det här, en annan variation. Och mångsidigt, jag kommer att få liksom utveckla mer kondition. En annan typ av uthållighet än vad jag behöver i sprinten. Men jag behöver ju den här typen av träningen också för att orka alla pass som kommer senare. Att ha bra kondition för att orka fokusera. Och det här brukar ju kunna vara sådana som för mig är lite det här mycket mjölksyra och att jag kan må ganska dåligt under själva passet, men lite härligt efteråt ändå. För att, och känna sig att så här, men jag kommer bli stark av att bli bättre på det här. Kommer jag också liksom, sen blir de kortare och kortare, jag får längre och längre vila mellan dem, men de går snabbare och snabbare. Och så bygger vi oss neråt liksom till att vi kommer börja öka 80%, sen 85 efter någon vecka, och sen 90, sen 95. Så det kan ju ta kanske 5-6 veckor innan jag maxar från att försäsongen börjar.
Det låter väldigt logiskt och bra och vettigt, hela upplägget.
Ja, tycker jag. Och det blir varierat också. Det blir varierat om man känner att man växer in i och känner sig redo. För sen när tävlingen kommer, då ska jag ju vara redo och känna liksom att kroppen håller.
Jag tänker så där, om man ska ta det till, men som jag brukar träna för säsong när jag inte är skadad och i vanliga fall, så då brukar jag lägga upp kanske just löpningen mer så att jag kör mycket, som jag sa förut, med mycket kuperad terräng. Alltså, och det behöver inte vara några snabba pass. Jag bara liksom går på känsla ut i skogen, spring kuperat 8-10 kilometer kanske. En ganska jobbig kuperad runda. Men det tycker jag är, sådana pass tycker jag är så jäkla bra att grunda med under höst och vinter. Och inte ligga på för mycket i flås, utan köra liksom kuperad bana. Och sen också tänker jag lite mycket så fartlekspass. Man får finna lite ändå hastighet, men inte de här maxade intervallerna, utan lek lite med farten. Och det kan jag också göra under ett sånt här kuperat pass. Så kommer till exempel en backe, då kan jag liksom öka lite i backen, så får upp plåset ännu mer. Springer vidare lugnt, skönt tempo i skogen, njuter av naturen, kommer backe till, ökar på där också, och så fortsätter jag så liksom hela passet runt. Så det är mycket så här, det är ganska skön grundträning tycker jag, löpmässigt för mig. Det är mycket natur och det är mycket inte maxat, men ändå jobbigt. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja,
det är
ganska
grundjobbigt, men ändå liksom inte max. Men man bygger mycket styrka och uthållighet på den träningen som man kan ta med sig sen inför nästa säsong.
Hur tänker du kring, har du någon så här, att du switchar underlag till exempel under så här, eller?
Ja, men alltså jag brukar gå ut mer i skogen av en anledning. Och det kanske är mer för att man inte har de här, nu ska jag få till ett 2-milspass. Utan det är mer så här, jag springer så långt som jag känner för idag. Jag går ut i skogen. Men mer så. Och inte liksom mer spontan löpning på det sättet kanske. Att man inte har, för en tävling närmar sig, så kanske man vill få in 5 kilometer idag, 8 imorgon, 12 då. Eller så här. Jag tänker mer liksom sträckmässigt så att man får in de passen. Men i försäsongen så blir det mer med grundar bara liksom. Och då är det viktigt att man kommer ut. Och man kanske är ute en timme. Men man springer lite vart man känner för. Och då gillar jag att springa liksom mycket i skogen. Och det är ju också skonsamt för kroppen att springa på mjukare underlag. Om man är van att springa mycket asfalt och asfaltslopp och sådär. Så tycker jag det är skönt att komma ut i lite mjukare underlag. faktiskt.
Ja, nej, men för tänker det, just det, med, det är ju också en typ av att variera sin träning, att variera underlag. Och igen, ju mer specifikt, ju närmare tävling vi kommer, då kommer man att vilja springa. Är det asfaltslopp man ska tävla i, då kommer man vilja springa på asfalt. Så det där är också
så
ett sätt att variera.
Mm.
Ja, ja, för det är också ett sätt att variera. Att då liksom, nu när man inte har de här loppen som är inom räckhåll utan längre bort, kanske faktiskt byt till ett underlag som går långsammare men är skonsammare. Mm. Och alltså så, alltså man liksom tänker på hur kan jag variera träningen på olika sätt.
Mm. Verkligen.
Och alltså, att springa i skog till exempel också, för jag tänker det kan också ge en annan typ av
Men det är en annan känsla också liksom. Återhämtning. Ja, precis. Mm. Det är kanske därför jag har gjort så spontant, alltså ändå att det har blivit så automatiskt för mig att jag väljer ofta skogen och lite kuperat och lite annan miljö liksom, när det blir.
Ja. Ja. Och jag tänker det tyder ju också på att det är någonting att du inte vill vara i skog när du är vid tävlingssäsong.
Mm.
För att jag, av någon anledning liksom att du vill.
Och ibland kan jag vara det såklart ändå, för skogen är väldigt härlig, men just vissa pass vill jag få till på asfalt. Mm.
Och det är ju det du känner, de här, att du vill få till. Det är ju det som är specifikt, och det är det som du kan jämföra dig mot din tävling. Och det är det du slipper göra i försäsongen.
Ja, det är verkligen så. Jag har inte tänkt så förut, men det stämmer faktiskt.
Mm.
Väldigt bra.
Grymt, jag hoppas att folk har fått med sig lite tankar kring försäsongsträning, höstens träning.
Ja.
Och kanske lite inspiration från våra träningar.
Ja, jag blev inspirerad av att höra dig nu också, kände jag.
Jag tänker att jag hoppas att om det är någon som är lite sugen på sprintträning, att tänka att man behöver inte spikskor, man behöver inte ens vara på bana, utan det här är sprintträning även om det inte är med spikskor på bana, för det är ju precis det vi kommer att göra nu flera veckor. Och vill man se där någon till exempel testa att springa 100 meter på tid, då behöver man ändå göra så här. Jag fick vänta ett halvår innan min första tävling, nästan ett halvår. Fem månader från att jag började med friidrotten till att jag fick tävla. För att jag behövde göra så många såna här pass med små, små ökningar och bara vänja kroppen med att springa
Hade du en tränare direkt då? Som
ja, jag hade turen att bara halka in i den grupp jag är nu.
Intressant.
Så annars tror jag att jag kanske hade tänkt att tävla tidigare. Men det var det. Så jag började i januari och jag tävlade i slutet på maj som första tävling. Och däremellan var det den här typ mycket. Jag tror att det kanske tog 3 månader innan jag bytte till spikskor. Och då tränade jag ändå två sprintpass i veckan. Och efter 3 månader så bytte jag till spikskor, för att då började kroppen känna sig van med att bara liksom springa på det sättet.
Ja, det tror väldigt många skulle kanske tänka så här, vad kul låter med att köra liksom sprint, men att många är nog väldigt rädda som du säger för att börja, tror jag. Och det är samma lite med så här tung styrka, tror jag, är samma sak. Så här, jag känner likadant så här, att man är lite rädd för att gå ner i gymmet och försöka lyfta tungt, liksom börja där. Det är väldigt kul om man lyckas överkomma sådana liksom rädslor och faktiskt våga testa.
Ja, och haka på någon som du kanske vet att kanske kan lite mera. Haka på den till gymmet eller och även friidrott också. Alltså, man brukar få vara med på barn- och ungdomsträningar också där på kanten liksom, om man frågar. Så kanske man får vara med och bara få lite löpskolning och lite intervaller och sånt.
Mm. Ja. Nej, men jag hoppas att ni har fått med er mycket nu efter vårt samtal här och lite tips och lite inspiration till hur man kan lägga upp sin försäsongsträning.
Bra, ja, då säger vi väl tack för idag.
Ja, så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi.
Ha
det bra.
Hej.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.